Dagens gäst har lång erfarenhet av private equity och blev investmentbolaget i Ratos vd vid 38 års ålder. Tidskriften Veckans Affärer utnämnde henne till näringslivets mäktigaste kvinna 2012 och makthavare inom techsektorn beskriver henne som avgörande nyckelperson för många impact-investeringar som har satt Sverige på världskartan. Så som Norrsken, Northvolt och H2 Green Steel uppe i Boden. Idag är hon styrelseproffs och vi hittar henne i styrelserummen för Kinnevik, H2 Green Steel, Northvolt och Indutrade. Dessutom har hon nyligen aviserat Sveriges nästa industriella satsning inom textilier, syre. Med oss för att berätta allt om det här har jag Susanna Campbell. Varmt välkommen till podden.
Tack snälla.
Det är jättekul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Susanna?
Det är nästan svåraste frågan av alla att sammanfatta. Men vem är jag? Jag är någon medelålders, sjukt nyfiken, driven, vill lära mig nya saker, person som men lever ett bra familjeliv, tacksam för det, strax utanför Stockholm.
Sjukt nyfiken, vill lära dig mycket saker, för det har jag förstått att just det här med en brant lärokurva är någonting som du gillar.
Ja, jag är nästan sjukligt svag för det. Man inser ju det när man liksom connect the dots över en lång karriär eller långt yrkesliv. Att är det någonting som jag inte riktigt förstår mig på eller som jag inte riktigt kan eller som jag känner utmanar mig, så är jag otroligt lockad av att ge mig på det.
Och det där är ändå rätt intressant, för vissa kanske lämnar det därhän då, medans i ditt fall så lockar det snarast att springa dit istället.
Ja, och det går inte över, utan det blir nästan värre med åren, kan jag tycka. Jag har svårt att hålla fingrarna i styr. Men jag tycker att det är otroligt kul att få lära mig nya saker och utvecklas och få vara med och bygga nytt, tänka nytt med innovativa människor som vågar tro på att vi kan göra något nytt och annorlunda.
Och det är väl det jag tänker är lite intressant med näringslivet och finansbranschen också, för att man får lära sig antingen kanske väldigt mycket eller väldigt lite, men om väldigt mycket. Mm. Det är ju en själv som sätter gränserna där. Men hur hittade du till intresset för investeringar från första början då?
Jag tror att det kom nog lite grann från andra hållet. Jag blev väldigt intresserad av bolag och att bygga bolag och vad krävs för att öka sin tillväxt eller för att växa överhuvudtaget och vad krävs för att vara lönsam och över tid. Så jag kom mer från det perspektivet och därför blev investeringar kul snarare än att investeringar var kul as such. Jag har aldrig varit någon som var speciellt faktiskt aktieintresserad eller börsintresserad i unga år, utan det kom senare. Och mer från bolagsperspektivet.
Ja, men det där är ändå intressant. För det finns ju också en styrka i att komma från bolagsperspektivet. För till syvende och sist så investerar du i bolag och människor, även om du investerar på börsen. Men ibland så glömmer man ju bort från att det är en blinkande aktiekurs på skärmen. Det är en ticker där, att det är ju faktiskt ett riktigt bolag i grund och botten. Så att börja i den ändan, vet jag att en del andra gäster som också har sagt. Och den känns väldigt nyttig att komma från det perspektivet. Och jag menar idag, och det kommer vi komma in på din senaste satsning, så har du gått tillbaka till att bli mer operativ igen ju.
Jag kan ju många gånger tycka att jag har svårt att förstå mig på börskurser faktiskt, just för att jag tittar så mycket på bolaget och förutsättningarna både på kort och lång sikt och ledningen och personerna bakom och allt det här, och så kan man tycka att en börskurs som är i många fall väldigt volatil, för mig hänger det där liksom inte riktigt ihop, så jag trivs ju, och jag har ju också valt att jobba mest med onoterade bolag, så det är ju en miljö jag trivs väldigt bra i, där man tittar på det fundamentala och försöker förstå på riktigt förutsättningarna över tid för ett bolag, att man ska växa och ha fin lönsamhet.
Jo, jag tänker, men då är vi nog två när det kommer till den där frågan. För där brukar man säga att ibland en aktiekurs och fundamenta kan gå åt helt olika håll. Och det är också någonting som man hör ibland, att folk säger så här: jag förstår inte utvecklingen på börsen. Och börsen är ju lite grann av en drama queen. Men är det här någonting som du tycker att du har sett genom åren, så att det är lite väl stor diskrepans just mellan en börskurs och det värdet man faktiskt känner att, och kontra det värdet man kanske själv känner att man faktiskt också skapar tillsammans med kollegorna i ett bolag när man har insyn och är operativ?
Ja, men absolut. Och det är ju ganska mycket psykologi i en börskurs också. Och jag tror att ska man vara riktigt duktig på det, då ska man ju fokusera väldigt mycket på det och faktiskt vara påläst och liksom sitta nästan dagligen med det där för att förstå psykologin. Och för mig som inte, som sagt, jobbar mest med onoterade bolag och mer ägnar mig åt börskursen då blir ju den här psykologin ibland lite obegriplig. Så att jag håller mig till det jag tycker att jag är bra på.
Men kan inte du berätta lite grann hur du approcherar ett bolag när du blir nyfiken? För jag tänker mig att istället för att bara titta på aktiekurser så bör fler fundera på stänga av datorskärmen och öppna upp en årsredovisning om det nu hade varit fysiskt eller så läser man den digitalt. Mm. Men att försöka börja med bolaget och sen ta sig vidare till eventuellt en aktiekurs om man vill investera. Mm. När du blir nyfiken på ett bolag, vad är det första du börjar titta på? Hur approcherar du det?
Jag skulle säga att jag nog börjar ett steg innan det faktiskt, att jag tittar på de här mer långsiktiga trenderna. Nu ägnar jag huvuddelen av min tid åt att investera med liksom hela gröna omställningen som megatrend. Och jag tror att hitta de där stora, gärna globala trenderna som sträcker sig över många, många år, det skapar så otroligt fina förutsättningar för ett bolag att växa. Så det är en väldigt viktig bit för mig att titta på. Hur ser det här fundamenta ut? Och sen går jag mer till bolag och säger, okej, det här bolaget då, som finns på den här marknaden, vad har det bolaget för förutsättningar att faktiskt dra nytta av den här långsiktiga positiva trenden? Och då är det ett antal faktorer med liksom allt ifrån affärsidén och strategin och positioneringen i allmänhet, men sen väldigt mycket teamet. Har man rätt team för att kunna dra nytta av den här långsiktiga trenden? Och sist men absolut inte minst, partnerskap. Jobbar man med rätt partners där ute för att åstadkomma det man vill? Jag tror att vi är i en fas där det är en så stor omställning som händer på så många områden. Så jag tror också att man måste jobba tillsammans med andra och kroka arm för att lösa det som man vill lösa.
Spännande. Lite top-down kopplat till den här trenden som du verkligen, som blivit en röd tråd i ditt liv.
Ja.
Som vi kommer att prata mycket om i det här avsnittet. Men karriären, hur har karriären sett ut från dåtid och fram till idag?
Ja, nu är karriären har varit ganska lång. Jag började jobba 96 efter plugget och började då på Alfred Berg Fondkommission, som ju inte finns längre i den formen, men där var jag 4 år i Stockholm och på Londonkontoret också. Men det var 4 fantastiska år. Det var en otrolig uppsättning människor som jobbade på Alfred Berg då, och få komma dit som helt nyutexaminerad var ju, ja, men superlyxigt. Att det fanns jättemånga duktiga seniora personer som jag fick jobba nära från dag ett. Och de lärdomarna var extremt värdefulla, skulle jag säga.
Ja, för vad var attraktionskraften? För är det någonting som är en röd tråd bland de gästerna som har varit på den här? Alla har gått Handels, ja. Alla har varit på Alfred Berg, alla känner alla. Ja. Och det måste ju vara någon liksom, gravitation, det är någonting som lockade jättemycket med Alfred Berg.
Ja, men det tycker jag ser i andra sammanhang också. Duktiga människor lockas ju av att jobba med duktiga människor. Man vill ju, just för ens egen utvecklingskurva, så jag tittade, Alfred Berg var min drömarbetsgivare då i Stockholm när jag skulle gå ut. Så att jag vågade knappt tro att jag skulle ens komma på intervju där, men så fick jag till och med jobb. Och det att få jobba med den typen av människor med många års erfarenhet, det var extremt välkänt duktiga, alla som, inte alla men väldigt många som jobbade där. Och för mig att få komma in igen, jag var 23 år gammal när jag började där, det var ju en ynnest att få liksom det här begreppet drinking from a fire hose, liksom. Ja, men så mycket kunskap, så enda begränsningen i mitt lärande var ju jag själv liksom och vad jag mäktade med.
Men alltså 23 år, det är ju också mäkta imponerande. Du hade liksom inga drömmar om att ut och resa och backpacka, utan du känns som att du hade ganska klart för dig ganska tidigt vad du ville göra.
Det hade jag nog inte. Det kan ju se ut så när man tittar så här i efterhand. Jag visste vad jag, sista året på Handels så visste jag att det här var jobbet jag ville ha. Men jag hade faktiskt hunnit ta ett sabbatsår på Handels också, för jag hoppade över en klass när jag var yngre. Så jag hade liksom ett år till godo lite grann. Så jag hann i alla fall resa lite grann, men sen var ju också, jag hade ett behov av att försörja mig, så att liksom bara resa, men jag var ju tvungen att jobba för att få till det, så att när jag då fick det här världens roligaste jobb så hoppade jag på det på en gång, och det kändes aldrig som någon uppoffring faktiskt.
Nej, och den perioden, 96 till 2000, ändå ganska spännande, upptakten till IT-håsen, du var där hela vägen till Zenit, det var börsnoteringar, börsen steg 71% 99, 22% CAGR under hela 90-talet, trots att det var finans- och fastighetskris några år dessförinnan, och ni ville göra IPOs för glatta livet. Berätta mer om perioden på Alfred Berg.
Och det var en väldigt lärorik period som sagt att få komma in som blåögd 23-åring och liksom, jag var väldigt storögd när jag tittade mig runt och var så här, är det så här det funkar i verkligheten? Men inser ju senare att det var inte riktigt verkligheten kanske. Men han jobbade med jättemånga spännande börsintroduktioner. Castellum var en av de första jag gjorde, var väl 97 om jag minns rätt, i en juniorroll förstås, men väldigt lärorikt. Kungsled, det var mycket fastighetsbolag då på Alfreberg. Och sen vart efter åren gick och IT-bubblan kom, så blev det ju mer och mer av den typen av bolag också. Så den sista börsintroduktionen jag jobbade med var det som heter Mind. Jag vet inte var det bolaget tog vägen, men jag tror faktiskt att vi lyckades börsnotera det precis där. Börsen hade liksom vänt, men i en sluttande börs så tror jag faktiskt att vi lyckades sätta den börsintroduktionen där, om det var våren 2000 kanske. Ja. Jag är inte helt hundra på alla årtal och sådär, men någonstans då. Så det var otroligt intressant att sitta där mitt i allt och inte riktigt förstå. Då prissatte man ju sådana här internetkonsulter, vad vi kallar dem för med, det var ett antal miljoner per huvud som jobbade där ett tag. Så det var ju en enorm stress för de här bolagen att rekrytera alla de kunde hitta. Och så här i efterhand kan man ju tycka att det var ju uppenbarligen feltänkt, men det är ju lätt att säga efterhand.
Ja, det är ju lätt att säga i efterhand. Finns det några andra sådana där, ja, det är lite grann i och för sig kanske som det är nollränteklimat och negativa ränteklimat vi också haft nu och påverkan på fastigheter. Det är alltid lätt att vara efterklok. Men samtidigt i den kontexten så tänker jag mig att det måste vara svårt att stå emot när man ser börsen dundra fram som ett lokomotiv. Och här till våren 2000, så har det 7 mars 2000 toppade OMXS30 och resten är ju historia.
Mm.
Men också ganska svårt att stå emot liksom den kontexten där och då. Det är lättare för mig i efterhand att säga, men hur kunde ni tänka så där?
Ja.
Men där och då är det ju lite annorlunda.
Ja, och jag minns ju att det skavde ju liksom. Men prissättningen görs ju av börsen. Det var ju inte vi på Alfreberg som prissatte de här aktierna, utan det gör ju en marknad. Och det får man ju förhålla sig till. Så att, då gick man ju där och tänkte, nej men jag har nog fel som tänker att kan det här verkligen hålla? Mm. Men som så många gånger händer liksom, i efterhand, så sitter man på och känner att nog hade man den här magkänslan egentligen att det var lite skevt.
Men under perioden, det var i alla fall kul.
Det var jättekul och framförallt extremt lärorikt att få jobba med bra människor, lära sig jättemycket. Och samtidigt som jag då faktiskt sista par åren kände att jag pratade ju förut om att jag gillar att bygga bolag, och det var väl det suget jag kände lite grann. Så att jag kände ju att jag ville ta mig åt det lite mindre finansiella hållet, för det blir ju ändå ganska väldigt mycket siffror och värderingar och så, vilket är ju bra att kunna, men jag kände att jag var lite lockad av att bredda mig. Och blev då kontaktad av en headhunter som rekryterade för McKinsey. Och jag tänkte också att, ja men vad bra, där får man nog jobba lite mindre, tänkte jag
Du tänkte så, du?
Jag gjorde faktiskt det. Min pappa brukar påminna mig om det och säga att det är de rätt korkade han har hört, men jag tänkte att det var så. Men jag tyckte i alla fall att det var en chans för mig att komma närmare bolag, närmare strategi och närmare liksom verksamhetsutveckling på riktigt. Och, så jag hoppade på det och blev kvar där i 3 år. Jag jobbade i Stockholm och i Australien och Nya Zeeland i huvudsak med då vanlig management consulting egentligen, och lärde mig igen massvis. För där har vi också en massa otroligt duktiga människor. Och jag fick liksom en ny verktygslåda, tyckte jag, med mig från det.
Men är det lite grann den verktygslådan som du har mer nytta av idag som bolagsbyggare?
Ja, i viss mån absolut. Men sen kom jag ju till en väldigt lång period i mitt liv, när jag, mina 13,5 år på Ratos. Och då på något sätt så kombinerade jag ju det här med det jag lärde mig på Alfreberg, med det jag fick med mig från McKinsey, i liksom att faktiskt jobba hands-on med bolag och med investeringar långsiktigt under väldigt många år. Så det var väl, jag skulle säga att det var väl liksom den tyngsta perioden erfarenhetsmässigt för min del.
Precis, där kom du ju in på Ratos 2003. Kan ju också kännas skönt kanske, för då hade ju börsen bottnat också. Hur det var i den onoterade delen, det vet jag inte riktigt. Det vet du bättre än mig. Men vad var det som lockade med Ratos? Den övergången från McKinsey till Ratos, hur gick den till?
Jag hade faktiskt jobbat för Ratos när jag var på Alfreberg och då hade de frågat om jag kanske var intresserad av att hoppa på, men då var jag på väg till McKinsey. Så när jag började känna att de här McKinsey-åren närmade sig slutet så hörde jag faktiskt av mig till personen då som jag hade pratat med om den rollen. Och då höll de precis på att rekrytera. Så jag minns att jag var i Australien på ett McKinsey-projekt då. Så att samma dag som jag landade i Sverige så var jag på Ratos på första intervju och så tror jag typ en vecka senare eller något sånt där så var vi överens om att jag skulle börja. Så det gick jättefort. Och, men det jag sökte efter var väl egentligen att få kombinera det jag hade gjort. Jag sökte mig till ett ställe där jag tyckte att värderingarna stämde med mina värderingar. Det är väl en sån sak som jag tycker har blivit viktigare och viktigare med åren. Att det är stimulerande arbetsuppgifter och allt det här är ju en sak att lära sig. Men jag vill också gärna känna att det är ett ställe där jag kan trivas och man trivs med kollegor och man liksom lirar rent värdegrundsmässigt. Och det tyckte jag verkligen att jag fick på Ratos.
Ja, för det där tycker jag är intressant. Jag tycker företagskultur är otroligt viktigt.
Ja.
Hur vet man att det är ett ställe som, bortsett från lönekuvert, att det är rätt, att det är en bra företagskultur och att det är värderingar som linjerar med det man själv tycker är rimligt?
Det är jättesvårt att veta, tyvärr, när man står utifrån. Man kan ju, nu hade jag ju, vad gäller Ratos så hade jag ju jobbat för Ratos och tillsammans med några av dem som, faktiskt han som då blev min chef, redan i tidigare projekt. Och då får man ju lite mer känsla. Men egentligen, jag brukar säga det, egentligen skulle man provjobba på ställen för att se att man verkligen trivs. För det är först när man står på riktigt i vardagen och ska fatta beslut och kanske allra mest när man ska tackla svåra situationer. Mm. Då tycker jag att det är såna här avgörande stunder när man vet vilka värderingar på riktigt grundar sig de här personerna på. För när man ska fatta tuffa beslut, då lirar inte värdegrunden då känner man det jättetydligt. Och lirar den så är det ju fantastiskt. Så att några av de som jag jobbar mest med idag är ju sådana där man har suttit i väldigt tuffa stunder och man upptäcker att det här, nu agerar vi på, liksom, vi vill agera på väldigt liknande sätt. Och då, det skapar en enorm trygghet för mig att jag känner att det här är verkligen människor som jag litar på.
Just det. Och du blev ju vd för Ratos som 38-åring.
Ja.
Då hade du varit investment director på Ratos dessförinnan. Du får gärna berätta lite grann vad det innebär. Men hur skulle du sammanfatta tiden på Ratos?
Alla de här åren, 13 och ett halvt år som sagt, var jättelång tid. Jag var nog inte en sån som trodde att jag skulle vara så länge på ett och samma ställe. Men jag var ju kvar för att jag trivdes så himla bra. Det var fantastiska kollegor och som sagt, jag de här grundvärderingarna och hur man gör business. Inte, det är både vad man gör för business men också hur man gör det. Och där kände jag mig väldigt, väldigt hemma, väldigt trygg. Jag fick också känslan att jobba med otroligt duktiga människor både på Ratos men också i bolagen som jag jobbar med och roliga bolag. Så att då, och trivs man och har roligt så fortsätter man ju. Och sen som sagt då, efter vad det nu var, ja, men efter 9 år var det nog, då fick jag frågan om jag ville ta över efter Arne Karlsson som ju då var väldigt helgonförklarad. Och men jag kände ju att om styrelsen tror på mig så vill jag absolut försöka och göra ett försök. Och det var, och de 4 dryga vd-åren var ju också otroligt lärorika. Jag är fantastiskt tacksam att jag har det med mig idag. För jag tycker att det gör mig till en mycket bättre ordförande, mycket bättre styrelseledamot, mycket bättre entreprenör. Generellt sett, liksom alla de här learnings. Och sen var det ju både med- och motgångar. Och det är som många säger, att man lär sig nog ofta mer på motgångarna än på medgångarna. Mm. Och det berikar ju också.
Men jag tänker mig, var det också tufft som vd att faktiskt första gången man får ett så fint uppdrag att det till och med dessutom är börsnoterat?
Ja, absolut. Och så här i efterhand så kan jag ju nästan liksom tycka lite synd om Sanna 38 år, för det var ju, så komplext med alla, det är så många stakeholders när man kliver in i en sån roll. Det var ju organisationer jag skulle hantera och bli chef över gamla kollegor, det var en styrelse jag skulle hantera med storägare, det blev ju väldigt mycket media och andra stakeholders. Så det är ju ett helt annat och en helt annan dynamik. Återigen tillbaka den här börspsykologin också. Det finns ju en börspsykologi som också hamnar ovanpå det som komplexitet att hantera. Så att det var ju ett enormt steg att ta. Och då jag fick jobba på för glatta livet. Och, men som sagt, lärde mig massvis.
Ja, och jag ska inte säga att jag är åldersfixerad, men i den här podden så har jag ändå reflekterat över många intressanta gäster, hur gamla de var när det begav sig.
Mm.
Och de var runt en 30, 35, 38 som du var när du axlade Ratos. Och alldeles oavsett hur det gick för de här personerna i det de tog för sig under den här tiden,
så har
ju samtliga verkligen blommat ut. Så att jag tycker att det ändå är intressant att just i och runt den här tiden, att man lär sig jättemycket, att man tar det vidare. Och det är ju alldeles uppenbarligt i ditt fall, som jag säger här, att du har satt Sverige på kartan när det kommer till grön omställning och impact inte minst. Så jag vill bara ha det sagt för protokollet att det är väldigt många som har blommat ut rejält mycket från typ den åldern och framåt för att någon trodde på en.
Och det är viktigt att det förtroende som jag fick av styrelsen, som ju leddes av Olof Stenhammar på den tiden jag blev utnämnd, det var fantastiskt, och man växer ju bara av det. Men sen också den här enorma komplexiteten jag hade att hantera, och dessutom en bolagsportfölj i Ratos som hade en väldigt svag resultatutveckling, både innan jag kom in och förstås i början när jag kom in. Det var jättetufft och svårt, men det är ju sådana situationer man lär sig på också.
Och för den som inte känner till Olof Stenhammar, alltså en legend.
Ja, det måste han ju ändå sägas vara, eller hur?
Det måste han sägas vara. En av de sista frågorna här kring Ratos-tiden, Arne Karlsson där. Fungerar den där svarta lådan fortfarande?
Svarta lådan får du nog. Det är Arnes område. Jag frångick inte strategin, men jag frångick att prata så mycket om svarta lådan, för det var verkligen Arnes grej. Men jag tror ju stenhårt i grund och botten på onoterade investeringar. Och det är klart, som investmentbolag på börsen, att bara äga börsbolag, då får man ju vara väldigt noga med hur stor organisation man har, hur mycket kostnadsavbränning har det, om det faktiskt går att replikera portföljen. Men det säger ju sig självt lite grann. Men att onoterade, att man genom onoterade investeringar faktiskt kan erbjuda något helt unikt, det är ju också så att börsinvesterare har ju annars inte access till många bolag. Så gör du bra, så tycker jag absolut att det håller.
Efter att du slutade på Ratos 2016 har jag förstått att du fick många möjligheter att göra lite grann samma sak som du har gjort tidigare, men någon annanstans. Så blev det inte. Du undrade ju att fundera på vad du verkligen ville göra efter den här perioden, och det blev något helt annat.
Ja, det blev det. Jag är en sån person som gärna vill gå in med som går in med hela mig. Jag engagerar mig väldigt mycket i bolag och frågor, och så jag går in med både hjärna och hjärta, och därför kände jag att nästa grej jag ska göra, jag måste liksom trigga på alla cylindrar på samma sätt som jag hade gjort på Ratos. Och när det kom liksom erbjudanden om lite liknande och lite halvsamma sak direkt efter, så kände jag att det här liksom, det gick inte riktigt igång i magen på det sätt som jag gärna skulle vilja att det gjorde. Så då funderade jag på vad 17 det betydde och vart det skulle ta vägen. Och det skavde en liten tanke, för vi hade på Ratos jobbat väldigt mycket med hållbarhet, eller ESG, eller vad man nu vill kalla det för, CSR hette det väl en gång i tiden. Och jag hade väl känt viss, jag trodde jättemycket på det, hade känt viss frustration att det handlade mycket om att ticka boxar snarare än om liksom att fokusera på den affärsmöjlighet som jag var övertygad om fanns inom det. Så det var ju ett sånt område jag funderade på, liksom hur kan man ta det vidare? En parentes, jag hittade faktiskt när jag röjde i papper, jag hittade vår gamla hållbarhetsstrategi från, tror jag, 2013.
Hur kände du då?
Nej, men det var så bra. Jag satt där och läste det. Jag var tvungen att pinga Jenny Askfeldt-Rud, som nu är på AP4, som var hållbarhetschef då, som gjorde ett grymt jobb med det där. Jag skrev det till henne att shit, vi var ju så före vår tid, alltså, i termer av att, för det är en sån här strategi som skulle hålla för ett bra bolag idag, 10 år senare. Så där var vi väl rätt på det. Men jag funderade på hur det där skulle se ut och ville ju liksom, som sagt, trigga igång på saker, på någonting riktigt ordentligt. Och den första grejen jag fastnade för var ju faktiskt när jag satt och läste DI kring Niklas Adalbert, som då var på väg att dra igång Norrsken, stiftelsen Norrsken och Norrsken House här borta på Birger Jarlsgatan. Och han pratade mycket om entreprenörskap och entreprenörer som löser riktiga problem. Och entreprenörer i vinstdrivande bolag som löser riktiga problem. Och det här kände jag att det här är ju liksom, där närmade vi oss någonting som jag verkligen gick igång på. Så jag hörde faktiskt av mig till honom. Och vi hade sprungit på varandra någon gång något år tidigare. Men han svarade på typ 10 minuter. Och så sågs vi på en kaffe typ dagen efter. Och upptäckte att vi hade väldigt mycket samma syn kring vad, att entreprenörer och entreprenörskap kan lösa så stora viktiga frågor med en helt annan effektivitet, en helt annan hastighet och så än om man lägger det i knät på det offentliga. Så någonstans där började då tankarna kring det som idag är Norrsken VC. Och det började väl för 7,5 år sedan, så var jag med och reste den första fonden och liksom byggde det teamet och satte upp det för att då fokusera på impact-investeringar i tidiga nystartade bolag.
Så då kan man säga, om jag inte är ute och cyklar här, att du är medgrundare till Norrsken.
Ja, nu har vi inte sådana titlar, men absolut. Det var jag och Niklas och David Frykman som är kvar där fortfarande som startade det.
Så bortsett från titlar och så, men att just ditt nyfunna intresse, inte så himla nyfunnet förvisso, men att det fick utlopp på ett annat sätt, det ändå resulterade i Norrsken och impact-investeringar.
Ja, och vi fick ju faktiskt frågan då mycket när vi var ute och pitchade det här. Var man så här, aha, ska ni jobba med välgörenhet? Och det var ju, jag fick ju någon sån här välgörenhetsstämpel där ett tag, och för mig, då kände jag mig väldigt missförstådd, kommer jag ihåg, för mig handlade det här om att investera med megatrender. Vi skulle lösa världens största problem. Klimatet och vad det nu är, liksom ett antal av de här frågorna. Och för mig handlar det finns ju välgörenhetsprojekt som gör absolut, men i min värld skulle vi bygga de allra mest spännande, mest lönsamma, snabbast växande bolagen för att det här var så starka trender och de löste så stora problem.
Just det här är ju intressant, för du har ju varit före din tid, med tanke på den rapporteringen du hittade från Wayback på Ratos där. Och då var då, nu är nu. Det har ju varit lite som du sa, att ticka boxar och corporate bullshit och greenwashing. Och idag är det ju ändå på väg åt någonting annat, så att säga. Och jag tycker att det här är lite intressant, för ibland så säger människor att tillväxt och hållbarhet och hållbar omställning, de går stick i stäm mot varandra. I min värld hade ingenting kunnat vara mer fel, för hade det stämt så hade vi fortfarande levt på savannen med skyddslappar kring ädla delar och jagat vildsvin till middagen på kvällen och liksom elden hade varit det viktigaste vi hade haft. Så är det inte.
Jag håller helt med. Jag tycker att det finns absolut vissa problem som inte passar för privata företag att lösa. Så kommer det alltid vara. Det kommer behövas liksom välgörenhet och offentliga initiativ för att lösa vissa saker. Men några av de allra största sakerna kan och bör företagen lösa med stöd av politiker och andra som liksom ska sätta rätt förutsättningar för de här företagen. Men företag gör det både mer effektivt och snabbare i många fall.
Ja, för det här är intressant. Att de gör det snabbare och mer effektivt. Det är ju inte fel att ha en regulatorisk medvind och ha politikerna med sig. Men är det en bild här att bolagen nu ändå drar det lite längre strål? För det tycker jag att man har hört lite grann om från de här COP-mötena senaste åren också.
Alltså, politiken behöver absolut vara med och sätta rätt förutsättningar. Återigen, för mig handlar det mycket om de här, hur skapar vi de här trenderna, de här positiva underliggande trenderna på basis av vilka du kan bygga bra bolag och attrahera mycket finansiering och allt det här som man nu behöver. Så politikerna har en jätteviktig roll att skapa förutsättningar för privata initiativ och för att privat kapital ska kunna få en rimlig avkastning och göra det här. Och nu har vi ju geopolitiken liksom med Kina, USA, Europa, allt det här som har ju slängts ovanpå det där, som är ju en otroligt komplex fråga men extremt viktig också för våra företag. Politikerna har en superviktig roll där. Men entreprenörerna och entreprenörskapet är ju kärnan. Det är ju där de bästa idéerna kommer och de största med skalbara lösningarna. Och det här att vi har ett antal riktigt stora bolag inom grön omställning gör att det går så mycket fortare.
För den som säger att det här med hållbarhet är lite tråkigt, vad säger du till en sån? För jag kan tänka mig att en del du tycker att det här är typ den största megatrenden vi kanske får uppleva under vår livstid.
Mm. Det är väl liksom den, och om man börjar titta åt AI-hållet förstås, att där har ju en annan, liksom ett teknikskifte som kommer att ha stor inverkan. Men gröna omställningen är ju en existentiell fråga. Det handlar ju om våran överlevnad, om planetens överlevnad. Så att hitta en starkare trend än det har jag svårt att se att man kan. Och att hållbarhet skulle vara tråkigt. Jag ska erkänna att jag ibland sällar mig till gruppen som tycker att hållbarhetsrapportering är tråkigt. Nu erkänner jag det jobbigt här. Det är liksom inte det jag går igång på. Men att de facto bygga de här hållbara bolagen som har en helt ny take och som utmanar befintlig industri. För många faktiskt av våra storbolag gör ju för lite och för långsamt. Och då behövs ju entreprenörerna för att liksom peta liv i dem. Och då har man ju inte bara den direkta effekten för att man bygger ett bra bolag, men också den indirekta effekten att man får våra storbolag att faktiskt agera lite snabbare än vad de annars hade gjort. Och båda sakerna är ju jättepositiva.
Jag vet ju, det är bra att det finns människor som gillar den där hållbarhetsrapporteringen, för jag skulle nog också tycka att
det är jättebra. Det är jättebra att det finns, jag har stor respekt för dem.
Ja, och då, men här tänker jag, för det är ändå någonting viktigt du säger. Kan det vara så att det blir så jobbigt med rapporteringen att det till och med skulle kunna hämma utvecklingen?
Tyvärr tror jag att det skulle det. Jag tror också att man riskerar att skapa för stora konkurrensnackdelar för europeiska bolag, en del av den här europeiska lagstiftningen som kommer, eller som har kommit men inte implementerats fullt ut än. Så den är jag lite orolig för, framförallt för lite mindre bolag. Stora bolag kan ofta lösa sånt där. De sätter någon avdelning på det och så kör de. Men för små bolag kan det ju ibland bli helt ohanterligt. Och dessutom liksom en konkurrensnackdel om du tittar på, om du agerar på en internationell marknad. Så den är jag lite orolig för. Och för jag kan ibland också tycka att man mäter fel saker.
Vad tycker du man borde fokusera mer på?
Det handlar ju om att få bolag att lösa de största problemen vi har. Så jag tycker att man skulle kunna prioritera mer än vad man gör. Också för att göra det mer lätthanterat för bolagen. Och vara ännu tydligare med vad man vill åstadkomma. För politikerna kan ju använda det här som styrmedel. Och säga att nu, just nu är det faktiskt klimatfrågan ett tag som vi tycker att vi ska fokusera allra mest på. Och då skulle man kunna styra hårdare på den.
Det här med AI som du var in på, artificiell intelligens, det tror jag är en av de absolut största teknikskiftena vi nog kommer få se under vår livstid. Och sen, det är svårt att säga såklart, men det som är spännande här är att det är ganska många nya teknologier som kommer samtidigt.
Mm.
Och det går väldigt fort idag. Och just det här med att kunna öka produktivitet, effektivitet och sänka kostnader är ju ganska bra bockar och ticka. Och gör kanske att man får en snabbare adaption även i sämre tider än virtual reality, augmented reality, mixed reality och sådär. Din syn på artificiell intelligens då, för det borde ju faktiskt kunna hjälpa den gröna omställningen. Man pratar jättemycket om LLMs och ChatGPT, man pratar inte lika mycket om vad man gör inom biotech och läkemedelsfären och AI-visualiseringar och hur man hjälpte till att förkorta tiden till att ta fram ett vaccin för covid-19 där Nvidia var en väldigt viktig nyckelspelare. Eller dechiffrera djurrikets språk som man nu håller på med, kaskelotter och elefanter och sådär. Men till hållbarhetsomställningen, även det borde ju kunna gynnas av den här trenden.
Absolut. Om man klarar att jobba med flera saker samtidigt så absolut. Kinnevik har ju ett par otroligt spännande bolag inom biotech och drug discovery till exempel som är AI-drivna, vilket jag ju verkligen tror på att där har man stora effektivitetsvinster. Men samma sak, gröna omställningen kommer ju ha stor effekt. Sen tror jag ibland, så teknikskiftet är ju en enabler, sen handlar det om liksom business logic, alltså affärslogik ovanpå det oavsett. Jag satt faktiskt med en entreprenör som driver en startup inom AI här på morgonen. Och jag är ekonom, så att jag är ju inte den som förstår tekniken i detalj, men det är ändå intressant hur man kan liksom bena ner en affärsmodell på samma sätt ändå. Även om man har en AI-motor i mitten så handlar det om hur bygger en affär runt det för att det ska bli ett bolag.
Superintressant, för det gäller med internet, och internet kom på 70-talet med ARPANET och sen var det Netscape 93-94 där det slog igenom. Men att internet var en enabler av många bolag som är de absolut största i världen idag.
Ja.
Även det här med teknologin, ja det är en enabler som du säger, men sen måste ju någon anamma det där och skapa bra affärsmodeller av det.
Precis så, precis så.
Jag vill backa tillbaka till när du hade lämnat Ratos, när du funderade på vad du ville göra. För det känns som att jag imponeras av när man unnar sig själv att fundera lite grann på vad man vill göra härnäst. För jag tror att man kan bli lite nervös och det är, man behöver en lön och man har omkostnader och sådär. Men att unna sig själv att faktiskt tänka till och tänka på sig själv i främsta rummet. Vad vill jag göra framåt? Det är ju väldigt modigt. Hur gör man det? Jag tänker för de som kanske lyssnar på det här och hamnar i den fasen i livet.
Bra fråga. Dels så hade jag faktiskt karantän i ett halvår.
Det är bra med karantän.
Och det tyckte jag faktiskt, ska jag känna, var ganska frustrerande när jag började den. Men jag vet, min man som är ganska insiktsfull kring hur jag funkar, han var så här, det kommer bli jättebra för dig. Och det blev det ju också. För att då tvingades jag ju de facto ta den här tiden att fundera. Jag kunde inte hoppa på första bästa grej som började nästa vecka, utan jag var faktiskt tvungen att ta det här halvåret. Och under den tiden så hann det ju landa. Och sen, det jag är mest nöjd över, tror jag, så här efterhand, är att jag faktiskt kände efter hur känns det här i maggropen. För jag har ju en hjärna också, som många av oss har, som liksom tenderar att dra sig iväg lite grann. Man tycker att man borde hoppa på något, eller om man kanske är lite stressad. Men jag tog mig tiden ändå och säga, vad säger magkänslan? Och vad säger, liksom, kan jag gå in i det här till 100%? Och det var ju delvis för att jag tyckte att jag hade haft så otroligt grymma kollegor på Ratos. Och jag kände liksom att jag hade byggt bästa teamet där. Och det gjorde att ribban låg ganska högt för vad nästa grej var. Att har man jobbat med de bästa människorna, men också med supersunda värderingar, vilket vi stod för där, då ligger ribban ganska högt. Så på så sätt hjälpte det mig att inte hoppa på något annat där det inte kändes lika bra. Det skulle kännas 100.
Och det skulle kännas 100. Och efter den perioden så inleddes till synes, vad man kan tänka sig då i alla fall, din karriär som styrelseproffs. Du blev oberoende styrelseledamot och styrelseordförande i ett stort antal bolag. Däribland Telia Company, Ljung och Sjöberg, Nalka, Rönnish, Babyshop, Xshore, Estrid, Indutrade, Nod, Network of Design med flera. Och under den här perioden så fick du också frågan ibland, Sanna, när ska du skaffa ett vanligt jobb?
Ja, väldigt ofta faktiskt. Det finns ju någon sån här upplevd skiljelinje mellan, liksom, är du operativ eller sitter du i styrelser? Den frågan får jag jättemycket fortfarande. Och nu har jag valt att jobba i huvudsak med onoterade bolag. Och anledningen till det är ju att ett ordförandeuppdrag framförallt där är ju väldigt nära bolaget. Det är ju mer fokuserat på verksamheten och drivkrafter och att vara ett nära bollplank till vd än vad det är en börskurs eller en hantering av en stor ägarskara, om det är så att du kanske till och med bara har en ägare som det är i flera av de här bolagen. Så jag upplevde mig som någon liten hybrid, och allra mest ironiskt har det varit de senaste 2,5 år när jag faktiskt har varit operativ men inget jag har kunnat berätta om. Så då har folk sagt så här, ja, är du styrelseproffs numera? Ja, har jag sagt. Så liksom känner man sig nästan mer operativ än någonsin när man sitter och är extremt hands-on i att bygga bolag. Så att, jag tycker att det där är en lite udda skiljelinje, men det är också som sagt därför du ser mig i onoterade bolag i huvudsak.
Ja, men det kanske är lite konstigt. Vi har någon form av behov att kategorisera in folk i fack bara för att det ska bli enklare på något sätt. Men det är som du säger, varför? Det finns bara kollektivt någon skiljelinje.
Ja, jag vet inte om den är starkare i Sverige än i andra, men det finns ett behov av att sätta människor i en box. Och då vill folk gärna sätta mig i styrelseproffsboxen. Det stämmer inte riktigt med min självbild, för jag tycker att jag liksom är med väldigt hands-on och bygger bolag. Men ja, det är väl det, liksom den label som jag ofta får.
Men ganska skönt ändå nu när du har fått, om man så säger, komma ut.
Ja, fast nu är jag ju ännu mer svår att placera i boxen, så nu är folk ännu mer förvirrade. Är jag entreprenör? Är jag styrelseproffs? Är jag investerare? Vilket jag ju också har en investerarhatt, liksom. Så att jag är en ganska svår filur att sätta i en box, tror jag. Men det är väl bra så.
Ja, och den här investerarhatten, eller boxen, den är också lite intressant. För jag tänker mig att du vill ju verkligen vara hands-on och dedikerad med hjärta och hjärna. Och jag tänker mig att det är verkligen en sån pangperson man vill ha in i ett bolag också. Som känner att man klickar så att man bryr sig hela vägen in i kaklet. Du har ju investerat privat i Pocket Law, Mantle, Lassi, Estrid, Northvolt dessutom, som vi kommer komma in mer på här. Berätta mer om dina privata investeringar. För där tänker jag mig att, antar jag att du också vill vara operativ för att du har ett behov av det. Eller tar du steg tillbaka där?
Det beror på. Jag försöker faktiskt... framgång hos en startup handlar ju mycket om entreprenörer och de som driver bolaget. Så att jag försöker i den mån jag hinner vara tillgänglig som bollplank för de som kör bolaget. Och det kan se... Så vissa av de här bolagen är jag jättenära. Astrid sitter ju till och med i styrelsen. Och andra bolag är jag inte lika nära. Men jag känner att det brukar man hitta formerna för. Och sen kanske kommer en kapitalresning och då kan jag vara mer värdefull. Så då kanske jag bollar lite mer med entreprenören en period. Och sen är det någon annan fas där jag inte har lika relevanta kunskaper. Så då kanske man inte pratar lika ofta. Men jag investerar mest i onoterat. Och det gör ju att det inte är så likvitt förstås. Men jag tycker att det är det jag förstår mig på bättre. Mm. Så börsinvesteringar är typ Kinnevik Indutrade, jag sitter i styrelsen. Och sen är det inte så himla mycket mer det jag gör direktinvesteringar faktiskt.
Och där får man väl också säga, Indutrade är ju en av de här, på tal om att kategorisera in i fack, serieförvärvare har inte varit i hetluften i saunan senaste tiden, utan snarare frysboxen. Men här ska vi ändå säga, Indutrade är ju en av de starkast lysande stjärnorna i det segmentet som har varit otroligt värdeskapande.
Men Indutrade är ett jättefint bolag måste jag säga, och bygger på ett väldigt starkt entreprenörskap i botten också hos alla de här över 200 bolagen som ingår i gruppen, och har en väldigt duktig ledning. Så att, det är ett kul bolag också. Ett underskattat bolag.
Du pratade ju om självbilden här. Hållbarhet och impactinvesteringar är ju något som ligger dig varmt om i hjärtat, och redan på tiden på Rato så var det här någonting som du fokuserade på. På den tiden så såg man det här med viss skepsis. Mm. Nu har vi varit in på det, men bara för att bocka av det här, på tal om att bocka av boxar, inte så jag menar här. Men vad är det som lockar? För det här är ju en röd tråd. Det är som sagt, det här, när man tänker på det nu för tiden så tänker man på ditt avtryck inom impact. Så vad är det som lockar med allt det här? Och berätta lite mer om den skepsisen som fanns, om du tycker att den är lika stor idag.
Även om man tar ett steg tillbaka och ser en sån som jag är som älskar att bygga bolag och som ägnade 13,5 år på Ratos åt att bygga bolag. Får man då bygga bolag som dessutom gör något av det viktigaste man kan göra, det vill säga försöka rädda vår planet eller bidra till att rädda vår planet. Alltså hur kul är inte den kombinationen då? Att du får göra något som är kul från början och så lägga på att det är sjukt viktigt. Men den kombinationen är ju... men den är svårslagen, och det är ju det som gör att jag... fortfarande har svårt att jobba alls mindre än vad jag gjorde under mina mest hektiska år. Så det är väl fortfarande någonting som jag jobbar på. Hur gör man för att jobba mindre? Men det är fantastiskt kul, meningsfullt. Det drar till sig fantastiskt talang. Det drar till sig mycket kapital just nu också. Och det är bara det roligaste spacet man kan vara i.
Ja, men där på tal om att du säger att det är lite svårt att jobba mindre. Mm. Jag kan själv känna igen mig i det när man jobbar med någonting som man verkligen älskar. Mm. Men samtidigt har du barn och jag har barn. Och du har mer erfarenhet och kunskap än vad jag har. Hur sjutton får man balans i livet då?
Jag tror inte att man får någon perfekt balans i livet. Så jag tror det som koncept skulle jag nog vilja lägga åt sidan. Jag tror att man måste prioritera i livet. Vad tycker man är viktigt och vad vill man? Och då får man göra sina saker. Jag har absolut inget perfekt vackert hem till exempel. Jag är värdelös på att laga mat och gör det sällan.
Skönt att höra att du är alltså, människa.
Jo, men sådana, du kommer inte hinna allt. Så det blir, min dotter klagade häromdagen. Ska vi äta kyckling igen mamma? Nu har jag ätit kyckling 5 dagar i rad. Och då kände jag så här, shit, nu är jag där igen. För det går fort och enkelt. Men... jag tror man får prioritera. Jag hoppas och tror att mina barn känner att jag har varit en närvarande mamma. Jag är rädd om min träning och min hälsa. Och sen jobbar jag. Det är liksom, men jag tycker att det är väldigt kul. Så det är lite, jag brukar säga, jobbet är lite som en blandning av jobb och hobby. Och det kanske låter tragiskt, men jag kan tycka att det är snarare lite härligt. Att man tycker att det man gör är både så viktigt och så roligt att... att man faktiskt kan inte se det som nödvändigtvis något ont när man behöver sitta på kvällar och helger.
Jag tycker det låter fantastiskt. Jag tycker Sverige AB behöver fler sådana människor. för att sätta Sverige på världskartan i ännu högre utsträckning. Jag tycker inte alls att det låter tragiskt. Efter att du hade lämnat Ratos och sprungit på Klarna-grundaren Niklas Adelbert och där ni landade i Norrsken tillsammans, så sprang du också på Peter Karlsson som hade återvänt till Sverige efter att ha jobbat på Tesla då. Han hade en idé som vi fått höra en del om här när Harald Mix gästade podden. Han behövde pengar. Han behövde mycket pengar. Väldigt mycket pengar. Och han drog en pitch som det du har sagt att det krävdes bara 3 sekunder för att övertyga dig.
Jag hoppas jag sa att det var 3 minuter, för annars var jag allt för snabb. Men jag tror att det var typ 3 minuter. Men det var nog, jag brukar säga att det var nog lättaste pitchen för honom ever. Nej, men du kan ju tänka dig liksom att jag hade precis hoppat på det här med Norrsken. Jag hade träffat Peter när han var på Tesla, ska jag säga. Så det var därför han hörde av sig när han kom till Stockholm och berättade om Northvolt. Och för mig var ju det en så självklar affärsidé. Att faktiskt ta i hela den här elektrifieringen och den stora omställning som sker, där man ska etablera en ny industri, att vi både behöver en europeisk sådan och vi behöver en grön sån. Det här är ju en så stor del av bilens CO2-avtryck. Så men det kändes bara klockrent. Och sen var det ju väldigt mycket pengar. Men jag var väl lagom naiv på vilket Johan också var. Och flera med oss. Och vi gav oss på den. Men entreprenörskap handlar ju mycket om det också. Att faktiskt tro att något är möjligt som omgivningen i viss mån då står och är skeptiska till.
Visst. Ja, för den här skepsisen kommer vi att komma in på lite mer. För det saknas ju inte skepsis.
Nej.
Men det är ju kanske inte de största skeptikerna som heller tar samhället framåt.
Nej, och sen liksom alla projekt ska förstås granskas. Det är inte det. Men jag vill någonstans... men vi blev ju dumförklarade. Första 2 åren var ju tuffa på så sätt. Vi fick, det var en del av de industribolag som står längst fram i termer av sin syn på hållbarhet var ju modiga och hoppade på tidigt. Scania var en sån till exempel som var med och stöttade tidigt. Men sen var det i övrigt stor skepsis, och framförallt skulle jag säga i Sverige. Utomlands så hade man lite mindre av det, men här åkte vi på en del stryk i media bland annat. Men för min del, det var ju många gånger, det kändes tufft också, men jag har liksom tänkt på det många gånger, den här balansen. Ska man vara en av skeptikerna som säger att det där har vi testat för, det går inte, eller ska jag vara en av de här kanske lite, ibland lite dumdristiga då, som säger att det här tror jag går, det här ska vi kunna lösa? Och jag känner att jag, även om jag skulle liksom misslyckas eller vad som skulle hända, så känner jag att har jag stått bland de här möjliggörarna, och även om 1 av 10 projekt skulle lyckas, ja men vad fasen, då har jag gjort mitt bidrag. Då kan jag vara stolt över vad jag har gjort. Men jag har ju också valt att det är det hörnet jag har ställt mig i nästan allt jag gör, att jag jobbar mycket med sådana som är modiga, som vill se saker hända, som vågar ta risk och misslyckas, för det är ju det man de facto gör. Det är inte självklart att alla bolag lyckas förstås. Det är ett otroligt kul och positivt gäng att jobba med. Och man löser problem tillsammans, för det är klart att det är massa problem på vägen. Men bra människor löser otroligt svåra problem som aldrig har lösts förut. Det är också något jag har lärt mig.
Ja, jag tror det är väl Thomas Edison som lär har sagt det här med lampan, att han misslyckades ju typ 4000 gånger.
Mm.
Och han såg det inte som 4000 misslyckanden, utan han såg det som 4000 sätt att inte tillverka en lampa, på tal om att lösa svåra problem.
Ja, ja. Och det där, och vad bra människor kan åstadkomma, har jag en ännu starkare syn på, starkare tilltro till idag mot vad jag hade. Jag har alltid trott jättemycket på bra människor och vad bra människor kan göra. Men nu när jag sett kraften i flera av de här bolagen, så är jag ännu mer säker på och övertygad om att det går verkligen att göra skillnad.
På tal om det här med media och att det är ibland lite hårt så att säga. De skrev ju här en kraftlöst Northvolt. Medias narrativ är ju inte sällan hårt vinklat. Här, jag frågade det här Harald Mix också, hur han påverkades av belackare och de som säger att det där kommer aldrig gå, för det där har aldrig gjorts tidigare.
Vad svarade han då?
Han svarade det rinner av honom. Sen får du säga om det stämmer eller inte. Men han sa att det där bryr jag mig inte om.
Mm.
Och är det så är det ju bra.
Mm.
Men jag tänker mig att man är ju inte mer en människa, och att antingen så kanske man knyter näven i fickan och känner att jag ska visa dem att man får mer energi av det.
Mm.
Eller så kanske man kan bli lite besviken, inte minst om man känner att här försöker jag skapa en omställning för oss alla som kommer vara alla till del, och sen är det här man får någonstans. Hur Hur påverkas du när det skrivs lite hårda ordalag och väldigt vinklat?
Det beror lite grann på hur personligt det är. Jag är nog inte lika bra i så fall som Harald kanske på att det bara rinner av mig. Utan jag är nog, det tar mig kanske lite hårdare än så. Sen finns det ju en personlig vinkel och en företagsvinkel. Den personliga är ju långt mycket tuffare. Den åkte jag kanske på mer under Ratos-perioden. Och den tyckte jag var ännu tuffare. Att företag man jobbar med granskas, det måste man ju köpa förstås. Att det vinklas ibland lite, enligt min mening, då, för hårt. Det har jag kanske svårare att köpa. Men handlar om bolaget och inte personerna, så kan jag då tycka att det är en enklare skiljelinje att faktiskt låta det rinna av. Och där kan jag ju känna att för mig blir i alla fall den knutna näven och känna att vad fasen. Just när man är övertygad om att de är fel på det dessutom. Sen kan jag tycka att det är lite synd ibland. Och nu, som sagt, vi ska absolut granskas allt det vi jobbar med. Men jag kan också tycka att det är synd att det finns ju en granskning som inte görs lika ofta. Och det är ju till exempel publika subventioner för den fossila sektorn. Det är fortfarande så att den allra största majoriteten av de globala men även lokala subsidierna, alltså subventionerna, går ju till fossila bränslen och inte till grön omställning. Det pratas väldigt mycket om vad som går till grön omställningen, men den andra sidan tycker jag också ska få minst lika mycket granskning, kanske gärna lite mer, eftersom de faktiskt inte försöker åstadkomma något positivt.
Det är orimligt.
Det är helt orimligt, men det är sjuka pengar som fortfarande går åt fel håll.
Ja, men jag tänker just med tanke på Tyskland som alltid har varit tillväxtmotorn i Europa, som hackar lite grann nu med tanke på att man är otroligt duktig fordonsnation.
Mm.
Men det är en jättestor omställning som görs nu och det är lite huvudbry. Och är man inte på det där, liksom, då kan man ändå få utmaningar. Man måste våga satsa på framtiden också. Och det gör man initialt i ett inledande skede när kalkylen är lite tuffare via subsidier.
Ja. Ja.
Så väldigt konstigt ändå att det är så pass mycket subsidier till det gamla och det förgångna.
Ja, och jag kan ju tycka att det är lite synd, och det här har jag sagt i andra sammanhang också, men att Sverige har ju tagit en, vad jag tycker, allt för passiv roll i det där. Sen har ju Sverige haft lite tur att vi har flera stora, men typ Northvolt och H2 Green Steel och flera, och SSAB, alltså Hybrid. Så det finns ju ett antal stora hållbarhetssatsningar här. Men om man tittar på vad de andra också, både USA men även de andra europeiska länderna, gör för att verkligen driva på omställningen för att positionera sig och få arbetstillfällen, där gör ju enligt min mening Sverige för lite. Tittar du på vad tyska regeringen gjorde för Northvolts etablering till exempel, så är ju det en otroligt viktig parameter för att vi skulle gå dit. Och som företag så måste man ju också då prioritera, så att då blir ju andra saker inte lika högt prioriterade om man då går till Tyskland. Jag skulle jättegärna se en mycket tydligare svensk agenda. Vi kan ju inte agera på alla, vi ska inte ge oss på alla industrier förstås. Vi som liten nation måste ju vara väldigt tydliga med vad vi tror att vi kan vara bra på långsiktigt och vad vi kan ha en långsiktig konkurrenskraft. Men att inte göra någonting, det tycker inte jag är någon vinnande strategi.
Nej, och nu ska jag också säga här, nu lyfter jag ju upp Tyskland som ett exempel på där det kanske har blivit lite tuffare. Det är ju faktiskt också så här att Tyskland och en spelare inom det fossila har ju varit en viktig pusselbit för Northvolt att få ihop finansieringen också.
Ja. Nej, men och generellt som sagt, när man bygger ny industri, och så har det sett ut i alla tider, att det behövs ju, man behöver ju kroka arm med samhället också. Företag lever ju inte i någon isolerad bubbla, utan man måste kroka arm. EU har ju spelat en otroligt viktig roll generellt i många bolags gröna satsningar. Och tittar du på IRA i USA, när den sattes på plats, och så ser man den enorma fokusförflyttning som sker från Europa och till USA vad gäller grön omställning. Det är lite skrämmande ur ett europeiskt perspektiv, kan jag tycka.
Ja, det är lite jobbigt, för det är inte jättelänge sedan jag heller såg en artikel i amerikansk press som menade att anledningen till varför värderingarna på europeiska börsen är lite lägre, och det här ska vi hålla som en kort monolog i och med att, och du är inte lika lockad av börsen som att bygga bolag, men att vi har ett mycket större beroende av den kinesiska marknaden, att vi sitter i en jobbig energisits som vi blev varse om när Ryssland invaderade Ukraina, och sist men inte minst, amerikanska bolag, de investerar dubbelt så mycket i snitt i R&D, forskning och utveckling, för morgondagens omsättning jämfört med europeiska bolag. låt oss inte se att fantastiska idéer som föds i Europa åker över till USA.
Nej.
Herregud.
Jag håller verkligen med dig. Och det känns som att EU agerar, vissa enskilda medlemsländer agerar, andra agerar inte lika mycket.
Men det behövs ju jättemycket pengar, jättemycket pengar.
Mm.
Du var med i Norrsken här, det var 1 miljard, du har varit med också i Northvolt. Hur bär man sig åt för att hitta en sån finansiering? För att jag tänker mig när media målar upp det här, och nu syr det också som vi kommer att prata om här snart. Det är så här, okej, det är megaprojekt, ytterligare ett megaprojekt, en jättebra idé. Men jag tror att om någon hade kommit på det så hade det kanske stannat vid tankestadiet. Men det är ju inte liksom, det är ju inte compliant. Det lirar liksom inte med din person.
Nej, men det handlar ju om människorna väldigt mycket om man börjar där. Det handlar om entreprenörerna som har idén, och det handlar om väldigt mycket om kundbehovet. För det var ju hela tiden det som gjorde att vi hårdnackat höll i tron på Northvolt under de här åren som det var lite torka. Det var ju att kunderna sa, vi vill att ni ska lyckas. Vi vill att ni ska bygga fabriker, vi behöver era batterier. Och har man en kundefterfrågan, då måste du ju kunna bygga en business på det. Att kunderna både vill ha det och är beredda att betala för det. Så att liksom börjar man i den änden, du ska efterfrågan, du ska ha bra kunder, bra partners. Du måste göra saker tillsammans med andra. Gärna kunderna, gärna andra. Så att verkligen kroka arm. Och sen handlar det om fantastiska människor som faktiskt klarar att leverera på det här. Så ja, rätt idé, rätt partners, kunder och sen framförallt av teamet. Det team som Peter och Paolo samlade runt sig på Northvolt är ju fortfarande extremt imponerande.
Ja, till syvende och sist människor. Men då blir man också nyfiken på hur du har gjort för att göra den här fantastiska resan. För att i en intervju med Ida Hansson Brusewitz på DI Digital från sommaren 2022 så säger hon att personer i techsektorn beskriver dig som en avgörande nyckelperson i många stora impactprojekt såsom Northvolt och Norrsken och H2 Green Steel, för att nämna några som vi har varit in på. På den här tiden fanns inte syre. Du har varit in på att det är människorna och rätt kroka arm såklart också. Och det här som vi har varit in på, det är en grön industriell revolution som kommer skrivas in i historieböckerna, och vi hittar dig i centrum i mångt och mycket för den här omställningen. Så vad är det som har varit framgången med att ta dig till toppen, och inte till toppen för sakens skull, utan du drivs ju av att göra, liksom bygga bolagen och göra gott för världen och rädda den planeten som vi lämnar över till framtida generationer. Men jag menar, från Ratos här, när du skrev den här hållbarhetsredovisningen som du kände så här, vi var så före vår tid, ringde upp till kompisen på en av AP-fonderna och liksom, wow, kommer du ihåg till där du är idag, hur har det gått till?
Ja, bra fråga. Men jag är ju en sån här, jag är ganska envis av mig.
Det är så bra.
Ja, så när jag väl liksom tror på något och tror på att man ska kunna åstadkomma något, så är jag är ganska bred. Jag kan lite av ganska många saker, så att jag kan liksom hugga i där det behövs på ett antal olika områden. Så det har väl, och jag vet inte riktigt hur det blev så, men en sak ledde till en annan, så lite bananskal också, att man börjar med en sak, och sen har jag lärt mig otroligt mycket på resan med Northvolt, och det är klart, den erfarenheten är ju otroligt värdefull, tycker jag. Och det var ju det som sen gjorde, tror jag i alla fall, att jag hängde med till H2 Green Steel för att också fortsätta bygga det. För det finns ju en hel del paralleller. Och det är också mycket av den liksom, kunskapsguldgruvan som jag tar med mig när jag nu bygger syre också.
Ja, för berätta lite mer om H2 Green Steel. För som jag förstår det så las det där pusslet lite grann att ja, men då hade vi Northvolt. Perfekt med batterier, men bilarna här, 1 ton stål i bilen, 2 ton koldioxidutsläpp. Det här måste vi kunna lösa.
Mm.
Och sen så föddes idén för H2 Green Steel i min gamla hemstad Boden.
Mm.
Och där sitter du i styrelsen nu.
Ja. Nej, men som sagt, det blir lite bananskal i livet när man har en nyfikenhet som driver en åt ett visst håll. Och så var jag i ett sammanhang där vi vågade tänka mycket nytt. Och lärde då känna Harald Mix och Karl-Erik Lagerhans väl från Northvolt-jobbet som vi gjorde. Och sen blev det ganska naturligt så att jag liksom halkade in på först lite rådgivning och sen då klev in i styrelsen även på H2 Green Steel. Och det finns jättemånga olikheter, varje resa är helt unik, men det finns också en hel del likheter. Och till exempel bara att bygga ett så ambitiöst bolag är ju en resa i sig som det är inte så många som har erfarenhet av.
Nej. Du har ju sagt att det fanns en enorm skepsis mot Northvolt, men att finansieringsrundan 2019 där man fick in $1 miljard var en tipping point.
Ja, jag måste ändå säga det. Vi hade ju många supporters innan också, så det var inte så att vi var helt lämnade vind för våg. Scania till exempel, Siemens, ABB och andra var ju med och stöttade tidigt. Men för att få de här stora pengarna som vi ju behövde för att verkligen få det här att lyfta, då var det den här rundan $1 miljard i equity, den rundan som leddes av Volkswagen ihop med Goldman Sachs, som ju fortfarande är våra största ägare i Northvolt. Den var viktig, jätteviktig, för att, jag tror också kombinationen av de två, där Volkswagen ju vouchade för industriella caset och tog bort alla frågor kring, liksom, finns någon efterfrågan för det här, och Goldman Sachs för det finansiella caset, för de är ju inga gröngölingar på att räkna ihop investeringscase, liksom. Så det gjorde ju att det blev ganska tyst på många som hade haft väldigt stora frågetecken kring om vi skulle liksom komma off the ground eller inte. Och då så fick vi access till det här stora kapitalet som gjorde att vi kunde dra igång ordentligt i Skellefteå också. Mm.
Du har ju som sagt att du går in med hjärta och hjärna och investerade i Northvolt redan 2017. Jag kan tänka mig att när man går in med en sån glöd och passion att man vill ha skin in the game.
Ja, det gör ju det så mycket roligare.
Ja.
Och jag tycker också, för mig är det en sån win-win på så många sätt. För det är också, jag kan tycka att om man som ny investerare kommer in och ser att alla vi som jobbar i bolaget har skin in the game, har en investering, då skulle jag känna mig trygg med att det är folk engagerade kring värdeskapande för ägarna. Så för mig är det en jättestark grundbult, tycker jag, i många bolagsbyggen.
Jag har ju sagt här under podden att du har varit med och satt Sverige på världskartan när det kommer till impact-investeringar. Hur mycket pratas det om Sverige i de här sammanhangen runt om i världen, så att säga? Pratar man en del om Sverige när man pratar om hållbarhet, omställning och impact?
Ja, men en hel del faktiskt. De här bolagen har ju fått mycket uppmärksamhet förstås på Europanivå och EU, men också på andra ställen. Jag ska faktiskt iväg till Japan här snart på att tala på någon konferens där. Och där, jag vet inte hur många grejer de försökte boka upp mig på, just för att de vill förstå hur har de här bolagen, hur det här ekosystemet kunnat skapas i Sverige och Europa. Och hur gör man det och hur skapar man de här rätt partnerskap för att få det att hända?
Idag hittar vi dig i styrelsen för Kinnevik, Northvolt, H2 Green Steel och Indutrade som vi har varit in på. Vad skulle du säga att du bidrar med mest i styrelsearbetet?
Jag är ju lite allätare skulle jag säga. Jag har ju hunnit vara med, sett så många olika bolag i så många olika industrier, i så många olika faser. Så jag tycker nog att jag har en hygglig liksom, pattern recognition på fallgropar, på saker som jag inte tycker om att se. Jag är otroligt fokuserad på teamet och på teambyggandet och på hur man skapar ett sunt företag. För jag tror att det här med talang, att kunna attrahera talang och behålla talang, det är A och O för din konkurrenskraft över tid. Så den engagerar jag mig mycket i.
Nu måste jag bara fundera där, och jag tänker mig, som jag sa här, jag är ju uppväxt i Boden.
Mm.
Men jag flyttade ner till Stockholm mitt under brinnande finanskris för att ta mig in i finansbranschen, Avanza, för att jag älskade aktier och börsen och så. Men som sagt, jag kommer ju från Boden. Här säger man ju att en gång i tiden så heter det AMS, jag tror det var Arbetsmarknadsstyrelsen, eller alla måste söderut.
Ouch.
Ja, ouch. Ja. Nu måste väldigt många norrut.
Ja.
Den utmaningen med att också hitta talanger, det är ju pimpla och köra skoter, det finns mycket trevligt här upp. Men hur gör man det? Och hur mycket fokus tar det på styrelsemötena för typ ett H2 Green Steel? Alltså hur lockar vi 3-4 tusen personer som ändå ska vara här och verka när det är up and running?
Sjukt viktig fråga. Och i Northvolt och vad gäller Skellefteå så har det varit väldigt högt upp på agendan. Vi har ju i båda de styrelserna ett kommittéarbete där vi har vad vi kallar People Committee. I börsbolag brukar man kanske säga ersättningskommitté eller Remuneration Committee. Men här säger vi att people-frågan får ett mycket större fokus.
Starkt signalvärde.
Ja, och jag sitter som ordförande i både People Committee i Northvolt och i H2 Green Steel. Och där tittar vi ju jättemycket på talangfrågan. Hur ska vi lyckas attrahera rätt personer, kvalificerade personer och till de här arbetsplatserna uppe i Norrland? Hur skapar vi rätt förutsättningar för dem, för deras familjer? Det är ju ett jätteprojekt att få det att hända. Men också förstås topptalangen i bolaget, att vi verkligen attraherar de allra bästa. Men det gör ju de här bolagen nu. De bästa talangerna vill jobba med den här typen av omställning.
Men är det lättare att hitta internationell talang och man ser de här skärmiga videorna som finns med att det känns och ser väldigt trevligt ut där uppe än att locka svensk talang?
Nej, jag skulle säga att vi lyckas med båda och vi måste lyckas med båda. För tittar man på både Skellefteå och Boden så behöver vi mycket inflyttning också. Vi behöver lokal förmåga men också inflyttning. Men det är ju fantastiskt om man tittar på, Northvolt har ju kommit längre så därför har vi mer data på det. När man tittar på jättemånga från alla möjliga länder, vi är uppe i vad det nu är, 116 nationaliteter eller något sånt i det bolaget. Otroligt många som, och när man pratar med de anställda så är det folk som har suttit i alla världens hörn och vill jobba med någonting som är inom deras bransch men som känns viktigt. Och då har Northvolt lockat många från, det är jättemånga från Indien, från USA, från Iran, från, alltså you name it. Det är folk från hela världen som då lockas till det här syftet. Make oil history.
Make oil history. Det var slagkraftigt.
Absolut.
Du har ju också fått mig att inse att det finns ju en riktigt tungviktare i din närhet som kommer uppifrån Boden, från Svartbyn till och med, som är med på den här resan också, som jag definitivt måste försöka bjuda in här till podden. Berätta.
Du menar Sara Örvall? Ja, nej, men det, jag visste ju faktiskt inte att det var från just Svartbyn hon var, men vi satt och pratade någon gång och så visade det att hon hade ju väldigt mycket liksom koll på exakt de här gatorna runt omkring där och vilka som bodde i vilket hus och vad det nu var. Så men jättekul att få liksom en lokal röst kring hur det uppfattas där uppe. Så var kul att prata med dig också om det häromdagen när du berättade lite grann. För det är klart att vi har stor respekt för att det är en stor förändring för de som bor i Boden, men ännu mer i Svartbyn liksom, eftersom de från att ha skog som granne så får de ett gigantiskt stålverk. Och det är en förändring som man ska ha, måste liksom få med sig dem också på.
Det här behöver du inte svara på om du inte vill, men jag tänker mig att det är ju lite intressant med Sara, sitter ju i styrelsen för Investor. Nu har ju Kinnevik en del intressen i de här bolagen och du sitter ju i Kinneviks styrelse. Är det helt otänkbart att man skulle kunna kroka arm med Wallenbergen också? För de var ju instrumentella i mitten på 1800-talet med industrialiseringen av Sverige. De borde ju också kunna kroka arm med de här stora satsningarna. Eller är det lite att man är på varsin kant?
Nej, det tycker jag absolut inte. Vi behöver ju kroka arm med precis allt och alla. Och vi har ju FAM som en liten investerare i H2 Green Steel också. Så att där har du faktiskt lite Wallenberg.
Just det. Mm-hmm. Intressant.
Jag tycker det här med partnerskap och samarbete är faktiskt en otroligt viktig både framgångsfaktor och tema för de här bolagen. Att man gör det inte själv, vi gör det ihop med andra. Och ju fler vi är som är med på en sån resa, desto bättre.
Ja, för jag tänker med Investor att gå från det gamla till det nya, den enda traditionen värd att bevara, brukar de säga. Så att en liten stek i FAM kan bli mer, tänker jag. Du behöver inte kommentera det. I mars skrev det i citat: H&M som Mix nya miljardprojekt avslöjas, ska återvinna polyester. Här borde ditt namn ha stått, tycker jag, redan i rubriken. Det handlar ju om syre som du faktiskt är initiativtagare till och medgrundare till. Men först och främst, berätta lite grann om namnet syre. Jag tycker att det är ganska trevligt.
Ja, jag håller med. Det funkar nästan ännu bättre utomlands när man säger syre. Så säger de så här, för de har ingen relation till något. Säger man att syre, det betyder oxygen, alltså syre. Och vi vill ju syresätta en industri som faktiskt hamnat lite på efterkälken i omställningen. Så de behöver lite nytt liv i många frågor. Och sen förstås när man delar på ordet sy och re, ja, som Sven, det är liksom sy igen. Och vi vill ju göra nytt garn av gamla kläder, helt enkelt.
Det är genialiskt.
Mm. Det var inte jag som kom på det.
Nej, men det är genialiskt. Ja. Berätta allt vi behöver veta om syre. Hur föddes idén?
Idén föddes på en lunch när jag var uppe och lunchade med två personer som sitter seniort och centralt på H&M för 2,5 år sedan. Så det har ju hunnit gå ett tag. Och jag kände dem från lite andra sammanhang, så de satt och beskrev hur de var lite oroliga över H&Ms hållbarhet. Och sa att de har investerat mycket i startups, men ingen av de här bolagen har egentligen skalat i den utsträckning som krävs för att de ska på ett meningsfullt sätt hjälpa till H&M att lösa sina ganska stora problem. Och de hade ju suttit och, liksom, och ville bolla med liksom, hur ser man till att satsningar blir stora? Liksom, hur kan man lösa det här och hur kan man ta sig an det där? Och för mig så kändes det väldigt liksom, bekant, det här behovet av att faktiskt av hållbar omställning at scale. Alltså riktigt att hyperskala på det sätt som ett Northvolt gör eller H2 Green Steel. Att verkligen skapa stora industriella lösningar för storbolag så att de på riktigt kan ställa om. Så sen... Ja, slutade med att jag gick tillbaka och pratade med Harald Mix och Kalle Lagerkrans. Och redan veckan efter så var det ett till möte på H&M och då var Helena Helmersson med och Karl-Johan Persson också. Och så satt vi och pratade och kom fram till att vi hade ganska lika syn på vad som behövdes. Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra, men vi sa att låt oss starta ett gemensamt projekt för att titta på, finns det någonting här? Och det gjorde vi och ja, fast forward 2,5 år så står vi här idag och vi har faktiskt startat bolaget och tagit in pengar och har en teknologi och ett fantastiskt team som leds av Dennis Nobelius Grym. Och lite smått overkligt att det blev något av den där lunchen. Men sen är ju ja, 38 sorger och 7 bedrövelser på vägen och du vet, kringelikrokigt sådär som det ska vara.
Ja, men det är just det jag tänker, hur känns det?
Nej, men det, nu har jag hunnit vänja mig vid tanken, men lite overkligt men också jätteroligt och extremt meningsfullt. Det här, vi måste lyckas med det här för den här branschen behöver det här så desperat. Det är ju det är en väldigt smutsig bransch. Det finns så många problem i så många dimensioner hållbarhetsmässigt i fast fashion. Och de har ju nu också regulatorn, alltså EU... Och i viss mån konsumenterna börjar ju vakna upp till det här och inse att det här, så här kan vi ju inte ha det. Så det finns också ett stort driv och en stor vilja att hitta lösningar. Men det finns ingenting storskaligt. Så det är det vi nu ska försöka skapa.
Men vill syre bli ett ingrediensvarumärke att man som konsument tydligt ser och att det till och med kan bli någonting som gör att konsumenten väljer det plagget som Gore-Tex och som faktiskt Mips också har lyckats med.
Mm.
Jag tänker det finns ju lite olika spår, men är spåret ingrediensvarumärke intressant?
Vi har egentligen inte satt ner foten helt där. Det viktigaste för oss är att det här blir en storskalig industriell lösning. Sen om det i slutändan kommer marknadsföras mot konsument eller inte, det får vi se. Men vi vill vara en stor enabler för den här branschen att ställa om. Och viktigt ska jag säga, det här handlar inte alls bara om fast fashion och mode, utan polyestertyg finns ju jättemycket i bilar, så för bilindustrin är det här också en fråga. Det finns också jättemycket i interiörs, alltså heminteriörer. Jag tänker att stolen du och jag sitter på nu, den är nog, det är nog polyester, och mattan vi har fötterna på är också polyester. Så det är stora volymer, så det finns, det är inte bara modeindustrin som behöver den här textilen.
Nej, och lite grann varför jag frågar är för att det känns som att konsumenten idag blir allt mer medveten.
Mm.
Och att ett ingrediensvarumärkesspår skulle göra det enklare för konsumenter som tycker att det här är viktigt i beslut om ett inköp.
Mm. Tyvärr så hittills så många konsumenter säger ju att det här är viktigt. Sen har det varit svårt att riktigt skapa den transparensen. Så hittills har ju de facto, om man tittar på köpbeteenden, så har inte det riktigt matchat vad konsumenter säger. Delvis för att det är svårt, men också för att betalningsviljan tror jag inte alltid finns där för gröna lösningar idag. Det kommer nog också förändras.
Just det. Nej, bara Just det, för det har jag noterat att så där var det ju finansbranschen en gång i tiden också, men att nu är det inte bara att man säger att man vill investera grönt och hållbart, utan nu är det väldigt stora kapitalet som letar sig dit.
Ja.
Digital skrev nyligen, citat, textilåtervinnaren Syres medgrundare Susanna Campbell kopierar strategin från Northvolt och H2 Green Steel för att skala Harald Mix nya industriprojekt, slutcitat. Återigen här, varför skriver ni Harald Mix nya industriprojekt? Det är ert! Här,
de får gärna skriva om Harald, de gillar att skriva om Harald.
Så de älskar att skriva om Harald. Men det jag är intresserad av här, vad är det i den här strategin som verkar vara så klockrent att kopiera och kunna hyperskala ett nytt bolag?
Det är väl ett antal pusselbitar. Sen, som sagt, varje bolag är ju unikt. Så det, man måste ju börja med den, med branschförutsättningar och liksom en affärsidé. Och det tog ju oss ett tag att mejsla ut Syres affärsidé. Men när man väl är där så finns det också en hel del saker som är lite liknande. Bland annat finansieringsmodellen är ju en sån. För en stor fråga många står inför är hur finansierar du de facto ett bolag som ska bli väldigt stort på väldigt kort tid? Och det, ja, så det handlar om hur man sätter upp strukturer, strukturer, incitament, hur ser du till att någonting är belåningsbart så att du kan få rätt kombination av kapital och skuld. Så det finns ett antal sådana saker som vi har lärt oss mycket. Hur man bygger team skulle jag säga att jag och vi har lärt oss jättemycket också genom åren. Att, ja, vilken mix av kompetenser vill du ha? Vad krävs för att av teamet för att man ska lyckas med att faktiskt ja, både vara med i en bransch men också utmana ett arbetssätt i en bransch på det sättet. Så det finns ett antal saker som jag plockar med mig. Sen finns det också väldigt mycket som är helt unikt och specifikt för det bolaget förstås.
Någonting annat som ligger dig varmt om hjärtat är ju kvinnligt entreprenörskap. Men istället för att stå på barrikaderna med en megafon eller räkna antalet mediala artiklar med fina ord och ticka boxar så fokuserar du på mindre snack och mer verkstad, eller hur?
Ja. Jag vet inte, med åren så har jag blivit mindre. Jag kan bli lite, för det är i många sammanhang, även inom hållbarhet, ganska mycket snack ibland kan jag tycka. Så jag har väl kommit fram till att jag tror att min huvudeffekt är när jag faktiskt är ute och gör. Så vi har i Syre en tagline som är action speaks louder than words. Och den känner jag lirar väldigt mycket med mig personligen också. Att så... Ja, men jag ställer mig och gräver och försöker göra saker. Och så hoppas jag att det talar sitt tydliga språk om vad jag står för.
Ja, för här tänker jag att senast igår över en lunch tillsammans med ett par kollegor från Carnegie's Private Banking så berättade de om ett initiativ för kvinnliga entreprenörer och där de hittar och nätverkar med varandra. Och då tänkte jag, varför är inte de här rösterna man hör till vardags?
Mm.
Som bygger bolag, som gör exit, som blir affärsänglar, som återinvesterar i andra spännande projekt med kvinnliga entreprenörer och grundare. Det är ju det man vill höra snarare än det man kanske inte sällan eller ganska ofta läser om i media. Och du investerar ju också i bolag som jag har förstått det med kvinnliga entreprenörer och grundare.
Absolut, nu ska jag ärligt säga att senaste 18 månaderna har jag varit så fokuserad på Syre så då har mina egna investeringar fått stå tillbaka av tidsskäl.
Det är okej.
Okay. Ja, det är okej, okay, vad bra. Men annars så är det, dels är det väldigt många kvinnliga entreprenörer som letar upp mig för att de ofta vill hitta någon kanske som de kan relatera mer till. Men också så tycker jag att det känns lite extra viktigt att stötta dem och hjälpa dem på vägen för att det finns för få. Men jag har tittat på min privata portfölj så är det klart liksom övervikt på kvinnliga entreprenörer om du jämför med traditionella VC-bolag i alla fall.
Ja, för man läser ju ofta om att kvinnliga entreprenörer får en väldigt, väldigt liten andel av kapitalet och att det investeras mycket i bolag med manliga grundare istället. Men delar du bilden om att det är så skralt med bolag som leds och har grundats av duktiga kvinnliga entreprenörer?
Det finns massa bolag där ute som leds av grymma kvinnliga entreprenörer. Sen är vi, skulle jag säga, lite grann mitt i ett skifte här också. Att det är fortfarande extremt liksom, mansdominerat. Att vara liksom, bilden av en framgångsrik entreprenör som reser mycket kapital, det är fortfarande en man. Men det tror jag håller på att långsamt förändras. För de kvinnorna finns absolut som har precis samma ambitioner och möjligheter och driv i det sammanhanget. Mm. Så nu gäller det bara att vi får fram dem, och sen måste ju de få synas och skina för förebilder. Vilka förebilder är jättestor. Att ju fler sådana vi sen kan lyfta fram och låta få airtime uppmärksamhet, desto fler yngre tjejer kommer titta på dem och tänka att vad fasen kan de, så kan jag. Så det tar ju alltid tag innan det liksom verkar igenom systemet. Men jag tycker att det är en stor skillnad idag mot liksom 5-10 år sedan.
Kul!
Ja, eller hur?
Vilken skulle du då säga är den största framgången genom åren?
Min egen?
Mm. Eller var du mest stolt över att ha åstadkommit?
Ja, om jag fokuserar på professionella då, det privata, så blir ju kanske inte det svar du är ute efter.
Ja, du får dela det också om du vill. Jag vet i alla fall att det inte är att variera proteinintaget där hemma.
Nej, det är det inte. Usch. Nej, jag är mest stolt över att jag är modig att ge mig på nya saker och att jag lägger mitt krut på att faktiskt försöka få till riktig förändring. Det att jag vågar sticka ut hakan.
Och vad skulle du säga har varit största motgången då?
Oj, ja. Som enskild professionell händelse måste det ändå vara när jag lämnade Ratos. Så att jag hade ju liksom tagit på mig ett uppdrag och en uppgift som jag kände mig, som jag verkligen ville leverera på. Och att då efter 4,5 år inte att lämna liksom, utan att få göra klart det, kändes som ett misslyckande.
Men det var också starten på någonting nytt och väldigt spännande.
Så här in hindsight så är jag ju faktiskt väldigt tacksam för det. För nu, det var ju, jag ser lite min karriär i två omgångar. Liksom. En första ganska många år som tjänsteman och anställd och lärde mig massor på det. Men det var ju, det var väl nästan 20 år som jag jobbade så. Och sen då få gå in i liksom en andra andning. Och hitta så mycket otroligt viktigt och kul att göra här. Och få fortsätta lära mig. Det är jag både glad och stolt över.
Sista frågan. Vem skulle du vilja lyssna till i ett kommande avsnitt av podden?
Då skulle jag säga. Jag funderar mycket kring ledarskap. Och jag tror att förutom att det är grön omställning. Så är vi också mitt i en omställning kring vilken typ av ledarskap vi behöver våra bolag. För att klara nya generationer och för att klara den här omställningsresan vi är i och också för att klara kraven som ställs från medarbetare och andra. Mikaela Berglund som jag har grundat både Human Core och Allbright tycker jag har väldigt mycket spännande att säga om den nya typen ledarskap som krävs. Så henne skulle jag gärna lyssna på.
Jättebra tips, då ska jag bjuda in henne. Sanna, tusen tack för att du kom till podden och delade med dig av din klokskap och stort lycka till med Syre framåt.
Tusen tack för det. Tack för ett kul samtal.
Och till dig som har lyssnat på det här vill jag bara påminna om att för varje dag som går så är vi en dag närmare lanseringen av Montrose. Snart rullar vi ut betan och sen kommer vi öppna upp bredare. Och vi kommer att börja med dem som har skrivit upp sig på våran lista. Så om du vill vara en av de första som testar på Montrose, glöm då inte bort att skriva upp dig på listan via montrose.io. Och med de orden, stort tack för att du har lyssnat på det här